Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ah, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
2 veckor har gått sedan kvinnan försvunnit spårlöst från parkeringsplatsen där hennes bil står övergiven. Stänk av blod hittas på dörren till förarsidan. Hennes tillhörigheter ligger på marken. Och en inslagen födelsedagspresent ligger inne i bilen. Redo att öppnas av ivriga händer. Men så hittas den försvunna kvinnan död vid ett övergivet hus en mil från där hon bor. Hennes händer och fötter är bundna och hon har en nylonstrumpa hårt knuten runt halsen. Trots att hon de senaste 7 åren har haft en våldsam stalker och hon har rapporterat över 100 incidenter till polisen så klassas fallet som ett självmord. Och frågan är, vad tror du?
Jag heter Jenny.
Och jag heter Lin.
Nu börjar spöktimmen.
Hur uttömd kommer du känna efter det här avsnittet då? Hur många veckor har du gjort manus på det här?
Alltså jag vill inte ens räkna. Jag tror inte ens du vill veta hur många sidor manus jag har. Jag är uppe i 21 sidor. 21 av 4 sidor manus. Oh, alltså det kommer kännas så skönt när jag är klar med det här caset. För att det här caset är det sjukaste jag har gjort research om. Och jag har sagt det innan, men det finns ingenting som klarar det här caset. Jag är fortfarande så förvirrad. Jag vet inte vad jag tror.
Nej.
Och det ska bli jätteintressant att höra vad du tror och vad våra lyssnare tror.
Ja, verkligen.
Och det finns ju väldigt mycket information om det här fallet. Så jag har försökt att koka ner det mest väsentliga. Men små detaljer hit och dit har jag faktiskt behövt stryka, tyvärr.
Mm. Ja, men så är det ju.
Tyvärr så blir det så.
Och här bryter vi faktiskt in med en liten pickis. För att efter att vi hade spelat in det här avsnittet så insåg vi att nej, det här blir alldeles för långt. Vi måste dela på det.
Sorry.
Sorry.
Åh gud, alltså det här jävla fallet. Oh, som sagt, jag vill aldrig prata om det här fallet någonsin igen efter vi är klara.
Oh. Nej, jag har haft sömnlösa nätter efter det här kan jag säga.
Ja, oh, skoja inte. Alltså, oh, jag får, alltså det kliar i min hjärna när jag tänker på det här caset. Och vi ska ju också säga det att hon har ju blivit stalkad i 7 år, säger hon. Men det kommer ju finnas grejer som ifrågasätter om hon har blivit stalkad i 7 år.
Ja, men det är ju det som är det sjuka med det här. Är det mord? Är det självmord? Har hon en stalker? Eller låtsas hon bara, gör hon det här mot sig själv? Alltså vi vet inte.
Exakt.
Helt enkelt.
Nej, och vi pratade ju om detta off-cam när vi inte spelade in.
Mm.
Och jag sa ju då till dig att du skulle gå in i det här caset med ett öppet sinne. För att det är lätt att ha förutfattade meningar.
Ja.
Speciellt angående det här caset. För att man tror vad det är på, alltså, man tror man vet vad det är på väg. Och sen så inser man att nej, jag vet inte. Men försök att bara ha ett öppet sinne. Och bara ta in informationen. Och sen så i nästa del som kommer på torsdag så kommer vi ju diskutera mer. Och se om vi kommer fram till en lösning helt enkelt.
Exakt. Så i det här avsnittet så kommer vi prata om hennes stalking. Och så i nästa avsnitt på torsdag då så kommer vi att prata om hennes död. Men nu tillbaka till avsnittet. Och i förra veckans avsnitt så lovade vi ju att vi skulle berätta en sak i det här avsnittet.
Ja, vi gjorde ju det.
Mm. Vad är det vi ska berätta?
Vi ska ju berätta att vi ska ut på turné i höst, äntligen, 2 år senare, 2,5 år senare.
Mm-hmm. Gud, det ska bli så kul.
Ja, det ska bli så otroligt roligt.
Ska vi avslöja städen, eller?
Ja, det tycker jag.
Så Sverigeturnén ligger på hösten och i oktober så kommer vi till Malmö, Umeå, Gävle, Örebro och Göteborg. Och så i november så kommer vi till Stockholm, Jönköping, Linköping, Kalmar och Luleå. Alltså hur drömmigt låter inte det här?
Alltså det är fantastiskt. Mm. Jag är så taggad.
Jag med. Och biljetterna till Sverigeturnén kommer släppas i slutet av april. Men vi återkommer med mer information kring det.
Exakt. Vi kan ju liksom inte droppa allting på en gång. Utan vi måste låta detta smälta. Förra veckan var det att vi har en nyhet.
Mm-hmm.
Den här veckan är det att vi har en nyhet, och vad är nyheten? Jo, att vi kommer till de här städerna. Och så kör vi lite så här pö om pö, så att säga.
Precis.
Så ni får hållas. Men i april så släpps biljetterna. Och som jag sa här i introt så har kvinnan i mitt case haft en stalker i 7 år när hon hittas död, i och med att det är ouppklarade mord. Men det är ju inte bara här vi pratar om stalkers, utan vi pratar ju även om stalkers på Patreon, där vi precis har släppt ett nytt avsnitt som handlar om stalkers.
Exakt.
Ska vi lyssna på en liten bit av det?
Det gör vi. Den 13-åriga flickan öppnar brevlådan och kikar in. Där inne ligger ett stort, tjockt kuvert, adresserat till henne. Exalterad så plockar hon ut brevet och river upp det. Men det innehåller inte den goda nyheten som hon hoppades på. Med fasa så inser hon att brevet inte alls är från hejaklackslaget, utan från någon helt annan. Kuvertet innehåller alltså inte information om att hon har kommit med i laget,
utan det innehåller sida efter sida med pornografiska bilder. Flickan är chockad. Hon börjar skaka och gråta. Vem skulle skicka det här till henne? Det här är första gången som hon får ett brev från den här okända personen. Men det är absolut inte den sista. Det hon hoppas ska vara en engångshändelse är något helt annat. Det är början på nästan 10 år av stalking.
Vill du lyssna på hela avsnittet så går du in på patreon.com/spoktimmen eller så kan du följa länken i beskrivningen. Och vad får du nu, typ 18 avsnitt för typ 40 spänn?
Något sånt där. Något helt sånt. Tappat räkningen.
Vi tappar räkningen för att det är så många avsnitt och de är ju i samma format som vi har här i Öppna podden.
Exakt.
Bara att du får lite fler avsnitt. Du får ju en helt extra, alltså en hel extra säsong på Patreon varje år. I och med att det är 12 månader och vi släpper en gång i månaden.
Precis.
Så blir det som en hel säsong. Bra. Jättebra, Lin. Det här kommer gå väldigt bra idag, känner jag. Men det här blir ett långt avsnitt, så ska vi bara sluta med skitsnacket.
Och backa upp och luta dig tillbaka, helt enkelt.
Exakt. Och alltså, pay attention, för det här caset tar många twists and turns.
Mm-hmm.
Det är många detaljer och ja, bara häng med, helt enkelt. Cindy Hack föds 1944 i Ontario i Kanada. Hon växer upp i en familj där hon är näst äldst av 6 syskon och den här familjen, den styrs med järnhand av deras pappa som jobbar inom försvaret och han är väldigt kontrollerande. Han brukar bland annat bestraffa barnen när de inte gör som han vill genom att tvinga dem att sitta i mörkret i källaren. Och det här är någonting som Cindy verkligen hatar och från väldigt tidig ålder så drömmer hon mardrömmar om att hemska händer sträcker sig fram och tar tag i henne. Och detta är mardrömmar som hon sjukt nog delar med sina syskon, så det är någonting här nere i källaren och på något sätt kanske att de tappar kontrollen eller någonting. Så den här familjen, som sagt, är väldigt styrd av pappan. Men det är inte bara hans sätt att vara på utan även hans jobb som gör att familjen kontrolleras. För i och med att han jobbar inom försvaret så måste de flytta väldigt ofta. Bland annat så behöver familjen flytta till Frankrike när Cindy har gått ut high school. Och pappa vill då att hela familjen ska flytta med. Men Cindy vägrar. Hon vill inte flytta till Frankrike. Hon vill stanna i Kanada och hon vill plugga. Vilket hennes väldigt traditionella och stränga pappa, alltså han förbjuder detta. Han tycker inte att en ung flicka ska utbilda sig. Vad är det för jävla trams? Så Cindy får böna och be tills pappan går med på att okej, hon får utbilda sig till sjuksköterska för det tycker han är ett bra och passande kvinnoyrke för henne. Men hon får inte flytta var som helst någonstans. Utan pappan bestämmer att okej, du flyttar inte med oss till Frankrike. Då måste du flytta till Vancouver för där har familjen släktingar. Så hennes pappa kan hålla koll på vad hon gör även om Cindy befinner sig på andra sidan havet från den här stora familjen. När 21-åriga Cindy pluggar till sjuksköterska så träffar hon den nästan dubbelt så gamla doktorn Roy Makepeace. Roy, 39 år gammal, han kommer ursprungligen från Sydafrika men bor nu i Vancouver med sin fru och sina 2 barn. Och det tar inte lång tid innan Cindy och Roy får upp ögonen för varandra och de blir förälskade och inleder en affär bakom Roys frus rygg. Men efter bara några månader så blir de påkomna och Roys fru begär skilsmässa. Vi är nu framme vid 1966 och bara några dagar efter att skilsmässan är klar så gifter sig Cindy och Roy och Cindy byter namn från Hack till Makepeace.
Cindy och Roy, de är väldigt lyckliga. Roy passar bra in i familjen och Cindy och Roy, de köper ett hus. De köper en båt som de brukar åka ut med på helgerna, vilket Cindy i och för sig inte är jätteförtjust i, för hon är rädd för vatten efter att hennes pappa och bror kastat henne i sjön som liten för att tvinga henne att lära sig att simma. Så när de andra är ute med båten och är liksom uppe på däck så sitter Cindy mest i hytten under däck. Hon trivs bättre på land och speciellt i sin trädgård där hon älskar att plantera blommor. Karriärerna går som på räls. Cindy får i början av 70-talet ett nytt jobb där hon hjälper barn som har olika svårigheter. De kan komma från med lite jobbiga bakgrunder, har det lite svårt hemma och så. Och Cindy är otroligt duktig på sitt jobb. Det känns som att hon nästan kan relatera till de här barnen som har det svårt hemma. Hon blir chef efter bara några år. Hon är väldigt ordningsam, hon är noggrann, hon är omhändertagande. Hon är en sån person som du går till om du har problem. Men om du berättar saker för henne så betyder inte det att hon berättar saker tillbaka. För Cindy är en väldigt privat person som sällan eller egentligen aldrig berättar saker om sig själv eller sitt liv.
Och då menar du typ till kompisar och kollegor att hon inte delar med sig?
Precis. Hon kan också berätta olika detaljer, till exempel för sina syskon så kan hon berätta en liten detalj att hon har gjort någonting och sen så för en annan så berättar hon att, alltså tänk att du har gjort någonting fredag, lördag, söndag. Då kanske hon berättar om fredagen för ett syskon, lördagen för en kompis och sen söndagen till ett annat syskon.
Okay.
Så folk har lite så här, alltså hon berättar aldrig att nej men på fredagen gjorde jag detta, lördagen detta, söndagen detta. Utan bara bits and pieces. Så hon är en otroligt privat person. Åren går och det närmar sig 1980-talet när Roy hamnar i en djup svacka i livet. Det är nämligen så att hans största dröm i livet är att jobba som psykiatriker. Men han klarar inte de muntliga förhören, vilket gör att han inte kan jobba med sitt drömyrke helt enkelt. Och han blir förtvivlad och går ner i en djup depression. Och det här beskriver folk nära honom som att Roy från en dag till en annan blir som en annan person. Det en gång så lyckliga äktenskapet förändras helt enkelt. Cindy och Roy som en gång brukade göra allting tillsammans, de börjar helt plötsligt att ägna sig åt sina egna intressen. Det finns dessutom källor som säger att Roy börjar bli våldsam mot Cindy, att han börjar slå och kasta saker på henne. Och droppen för Cindy blir när Roy är otrogen med en annan kvinna. Och det här slutar med Cindy och Roys skilsmässa 1982 efter 16 år tillsammans. Cindy flyttar ut ur huset där de skapat sig ett liv tillsammans och hon flyttar till ett eget hem. Och det verkar gå väldigt bra till en början. Tills familj, vänner och kollegor bara någon månad senare ser en stor förändring även i Cindy. För den innan så bubbliga och glada kvinnan har blivit som förbytt. Hon ser sliten ut och har gått ner jättemycket i vikt och ser inte ut och mår bra alls. Som sagt så är Cindy en väldigt privat och sluten person som inte delar med sig av sitt liv. Men en dag så bryter hon ihop och berättar att hon under den senaste tiden har fått märkliga och obehagliga telefonsamtal. Telefonsamtalen börjar den 7 oktober 1982. Då ringer en man och beskriver för Cindy hur han ska utnyttja henne sexuellt. Cindy blir givetvis rädd och slänger på luren. Men så ringer det igen. Denna gången så är det bara en långsam och tung andning. Nästa dag ringer det igen. En man säger, du är död Cindy. Cindy börjar känna sig övervakad, speciellt när hon är hemma. vilket hon får bekräftat nästa dag. När hon precis har fått ett obehagligt samtal och väljer att dra för gardinerna till sitt fönster. Direkt efter hon gör detta så ringer telefonen. Det är samma läskiga röst som säger till henne att tro inte att bara för att du drar igen gardinerna så betyder det att jag inte vet att du är där inne.
Men fy!
Mm. Så det är uppenbarligen någon som har stenkoll på henne.
Ja.
Cindy väljer nu att kontakta polisen och de ber henne att skriva ner när hon får de här samtalen och kunna logga vad personen säger och när hon får samtalen. Och detta gör hon. För samtalen slutar inte och hennes stalker blir värre. Hon ser en person som står på baksidan. Någon krossar hennes fönster. En dag när Cindy kommer hem så ser hon att dörren på baksidan står öppen och nyckeln till dörren ligger på golvet bredvid hennes säng. Och i sängen ligger hennes kuddar helt sönderhuggna.
Men gud!
Mm, så den här personen tar sig in i hennes hem. Polisen som tilldelas det här fallet med att ta reda på vem som stalkar Cindy heter Pat McBride. När Pat och hans team kommer hem till Cindy och utreder så hittar de inga bevis alls. Pat McBride han fixar i alla fall så att Cindy får mycket säkrare lås, helt nya. Och sen så flyttar han in hos Cindy.
Va?
Mm.
De blir ett par?
Nej. Polisutredare Pat McBride han flyttar in hos Cindy. För han har precis skilt sig och han har ingenstans att bo. Så det tycker han att det är professionellt att flytta in hos det här offret som han utreder.
Ja, det sjukaste jag har hört.
Yeah.
Men vadå, de hittar inga bevis? Typ inga, de hittar inget som är sönderskuret och sådär?
Alltså eller de vadå? Hittar ingenting som kan... alltså så att de kan hitta någon.
Nej.
Som är ansvarig.
Okej. Okay.
Men i alla fall, Pat McBride, han flyttar in hos Cindy och han kan då hjälpa henne med hyran och han kan vara där som skydd. Men som jag tror att du fattar så känns det som att han har lite ulterior motives.
Ja.
Han vill nog vara nära henne. Cindy beskrivs även som en väldigt vacker och karismatisk person. Så det känns som att han kan vara för en crush. Jag vet inte. Skitsamma, det tar i alla fall inte lång tid innan de här samtalen börjar igen. Och Pat McBride, han försöker då spåra de här samtalen och lyckas till viss del med ett samtal. Men det hinner brytas innan de hittar en exakt plats där samtalet kommer ifrån. Men det de får fram är att det här samtalet görs nära flygplatsen. Så nu hör ju även den här polisen de här samtalen.
Mm-hmm.
Så nu är det Cindy och polisen som har hört dem. Det tar inte jättelång tid innan Cindy och Pat börjar typ dejta. Alltså de har en slags relation, men Pat vill mer än Cindy och enligt vissa källor så friar han till och med till henne. Och hon blir så här, wow, nej tack.
Ja.
Nej, absolut inte. Jag kan tänka mig att hon använder Pat lite som en rebound typ. Och Pat blir jättekär i henne och så. Så Cindy är så här, nej, detta funkar inte. Och Cindy väljer att flytta helt enkelt för att börja nya året på ny kula. Det är nu januari 1983 när Cindy flyttar in i ett nytt hus. Och den här flytten har gått bra fram tills det blir torsdagen den 27 januari. Cindy håller på att lasta ut kartonger i garaget när hon ser att lampan där ute har krossats. Så plötsligt dyker en man upp bakom henne och säger "Håll tyst, annars skär jag upp ditt ansikte." Sen känner hon ett stick i högra armen och hon blir dåsig. Hon har blivit drogad. Så känner hon en fruktansvärd smärta i hennes ben, armar och rygg. Då mannen skär henne med en kniv innan han tar en nylonstrumpa och försöker strypa henne. När Cindy nästan är helt avtuppad men fortfarande vid medvetande och innan mannen lämnar henne till sitt öde så viskar han "Det kommer ta lång tid att dö."
Mm. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Agnes Woodcock är orolig. Hon har precis kommit hem till sin väninna Cindy och har ringt på dörrklockan flera gånger utan att någon kommer för att öppna. Klockan är 9:30 på en torsdagkväll. Cindy ska vara hemma nu. Med oroliga steg så tar sig Agnes till baksidan av huset. Där är tomt. Men så hör hon något. Någon som jämrar sig. Och där, ihopsjunken och blödandes, ligger Cindy. Hon har blivit skuren 14 gånger och nylonstrumpan runt halsen är så hårt knuten att den måste skäras upp med kniv. Så berättar Cindy vad som har hänt. Att hon burit ut lådor i garaget när en man attackerat henne. Detta är vad hon även berättar för polisen som kommer till platsen och undersöker. Men poliserna är inte överens när det kommer till att tolka Cindys berättelse. Vissa tror att detta är ett självmordsförsök då de hittar blod i handfatet i Cindys badrum. Och när de kollar på hur skärsåren på kroppen ser ut så ser det ut som ett självmordsförsök. Men andra håller inte med och klassar attacken som ett mordförsök. De undrar, kan det vara Roy Makepeace, Cindys exman, som ligger bakom detta? För att försöka få ännu mer klarhet i vad som har skett så ber polisen både Cindy och Roy ta varsitt lögndetektortest. Jag ska bara flika in att lögndetektortest på 80-talet är ju väldigt populärt. Men det är ju inte särskilt tillförlitligt.
Nej.
Men de väljer ändå att testa om de får fram någonting annat. Men problemet är att Roy äter hjärtmedicin, vilket gör att testet inte kommer att bli korrekt. Så han slipper göra det. Cindy får dock göra det här lögndetektortestet. Och till sin förskräckelse så misslyckas hon både första och andra gången. Det ska dock nämnas att hon är under enorm stress och hon gråter genom båda testen. Så det går inte att avgöra om hon talar sanning eller inte. För Cindy, hon är väldigt oklar med vissa svar. Och det verkar som att hon inte berättar allt. Förhörsledarna, de pressar henne och då säger Cindy att hon vet vem mannen är som har attackerat henne och hon har sett honom förr. Men hon är rädd att han ska skada hennes familj om hon säger något. Cindy är givetvis skärrad efter den här händelsen och hon mår extremt dåligt och hon tar det beslutet att flytta igen. Men det hjälper inte. En vecka senare får hon hotfulla samtal och brev och lamporna på verandan krossas. Så hon flyttar igen under våren 1983 till ett litet hus med trädgård. Och nu är det lugnt. Fram till sommaren 1983 när de hotfulla breven börjar igen. Men den här gången så får hon breven till jobbet. Och både Cindy och kollegorna, de börjar nu fundera på om det kan vara någon förälder till något barn. För Cindy jobbar ju, ja, för Cindy jobbar ju med barn som har det tufft hemma.
Ja.
Och Cindy kan komma och ta beslut som kanske inte alltid gillas av alltså vårdnadshavarna.
Nej. Typ, vad står det i de här breven? Vet man det?
Ja, hon får, det finns att googla. Om man googlar på Cindy, hon byter ju namn sen, så man får googla på Cindy James och brev. Och det är då någon som har tagit, du vet när man tar så här rubriker, så tar man liksom ett ord.
Mm, från tidningar typ.
Ja, precis. Om det står så här, jag hatar dig, så kan det vara liksom, jag är från en rubrik.
Mm.
Och sen hatar är från en annan rubrik. Och sen dig är från en annan tidning, kanske till och med. Och sen så ofta med de här breven så är det någon som har klistrat dit bilder på kvinnor som typ stryps.
Men gud.
Alltså väldigt hotfulla bilder.
Mm-hmm.
Och de här breven får hon ju nu till jobbet, som sagt. Så kan det vara någon förälder till något barn? Kan det vara någon som jobbar här på den här mottagningen där Cindy jobbar? Eller är det någon som har fått sparken?
Mm.
Och som är förbannad?
Ja, eller som sagt, är det hennes ex-make som det ryktas om att han har varit våldsam mot henne?
Exakt. Och som kanske är förbannad eller, för att de inte är gifta längre.
Exakt. Eller polisen som har blivit avfärdad.
Precis, det skulle också kunna vara. Hon nekar ju ändå hans frieri.
I och för sig så börjar ju samtalen innan det.
Ja, men det kanske är han ändå.
Han kanske blir besatt av henne innan
de flyttar ihop. Eller är det bara någon random stalker?
Ja. Oh.
Polisen vet inte, Cindy vet inte, kollegor, vänner, familj, ingen vet.
Cindy verkar ju dock veta i och med att hon sa till polisen att hon vet vem det är.
Ja, hon säger det i alla fall.
Mm.
Och hennes stalker verkar inte veta var Cindy bor.
Nej.
I och med att hon bara får brev och samtal till jobbet.
Mm. Men under den här perioden byter hon jobb då eller är hon kvar på samma ställe?
Hon är kvar på samma ställe.
Okej. Okay.
Men så blir det höst. Och Cindy har fått bo i det lilla huset i ostört i flera månader. Men den 15 oktober 1983 så vaknar Cindy mitt i natten av att hennes älskade hund Heidi skäller högt. När Cindy vaknar sen på morgonen och går upp så tittar hon ut i trädgården. Och där ligger en död katt med ett rep runt halsen och en lapp med texten "Nästa gång är det du". Två andra katter kommer hittas under veckorna som följer. Och som man kan förstå så börjar Cindy må sämre. Hon, alltså hon tycker att detta är jättejobbigt. Kollegorna märker att hon mår sämre. Vänner och familj försöker få henne att berätta vad det är som händer. Men Cindy är en privat person och hon vill inte dela med sig. Vissa av de här sakerna berättar hon inte för vänner och familj. Precis som jag sa innan så kan hon till en kompis säga att nej men jag hittade en död katt. Och till en annan så kan hon säga att nej men jag fick det här hotfulla brevet. Och till en familjemedlem kan hon säga nej men jag fick det här samtalet. Så alla får liksom pussla ihop allting.
Mm-hmm.
För att få lite klarhet i vad det är som händer så anställer Cindy en privatdetektiv vid namn Ossie Caban som ska hjälpa henne att ta reda på vem det är som terroriserar henne. Ossie ger då Cindy en walkie-talkie för hennes telefonledning brukar klippas av hela tiden. Väldigt mystiskt så hon inte kan ringa. Så det här är mycket säkrare. Och den här walkie-talkien, den kommer till användning. Speciellt den 30 januari 1984. Cindy har nu blivit terroriserad i ungefär 1,5 år när privatdetektiv Ossie Caban hör märkliga ljud som kommer från Cindys walkie-talkie. Han kör till Cindys hem, men ingen öppnar. Så han går runt till baksidan där han kikar in genom ett fönster. Och där, på golvet, ligger Cindy medvetslös med en nylonstrumpa runt halsen och en kniv genom handen med en blodig lapp där det står: "Nu måste du dö."
Och det här var ett mordförsök igen då. Alltså nylonstrumpan är så hårt knuten att det är illa liksom.
Den är jättehårt knuten.
Ja.
Och alltså hon har ju blivit attackerad igen.
Ja.
Polisen kommer givetvis till huset och de söker av och de hittar ingenting. Inga fingeravtryck, ingenting.
Ja, för det kan ju ändå vara att man har handskar på sig.
Mm. Absolut. Cindy, Ossie och polisen går igenom misstänkta och man tänker ju direkt på Roy, Cindys ex-man, igen som vi har pratat om. Ossie, han har ju ganska nyligen börjat då utreda det här caset i och med att han är privatdetektiv. Och Ossie har från första början en dålig känsla när det kommer till Roy. Ossie tror att Roy övervakar Cindy, att han har koll på henne hela tiden. Och Ossie säger att alltså Roy är en otroligt smart man. Och han berättar väldigt mycket om sina tankar i den grävande podden Death by Unknown Event. Och den här finns på Audible. Det här är en Audible-specialserie som bara finns där. Och jag rekommenderar att verkligen lyssna på den här. Vi kan länka i beskrivningen också. Där är 7 timmar Cindy James material att lyssna på om du är intresserad. Och de pratar då med Ossie Caban och han berättar att alltså han gillar inte Roy överhuvudtaget. Han säger till och med citat: "Den här mannen är farlig."
Ja.
För Cindy har ju som sagt blivit misshandlad av Roy tidigare och Cindy skriver bland annat i sin dagbok om en incident som har skett bara några månader innan den här andra attacken. Hon vaknar då mitt i natten av att någon knackar på hennes fönster och där utanför så står Roy med en vild blick och berättar att han har fått hotfulla samtal hem. Dagen efter så träffas de och snackar. Och Roy säger då till Cindy att han vill att hon ska flytta in hos honom så han kan skydda henne. Men Cindy vill inte och Roy blir arg och håller fast hennes arm bakom ryggen. Cindy ber honom släppa, annars skriker hon. Roy släpper och går och Cindy hör honom muttra: "Detta kommer du ångra."
Mm. Att man har fått samtal kan man ju fejka för att man vill att hon ska flytta in.
Ja, absolut. Men det här att han blir liksom våldsam, ja, när hon säger nej.
Ja.
Det är också lite så här, mm. Så polisen blir direkt misstänksam. Vad är det med Roy? Och Roy förhörs i flera timmar. Och under de här förhören så erkänner han faktiskt att han har slagit sin fru.
Ja.
Han har, enligt honom själv, som max gett sin exfru en örfil eller två, men inget mer. Han säger att han inte har varit våldsam på något annat sätt. Polisen tror honom och släpper honom. Och vi var ju lite inne på polisen Pat McBride. Kan det vara han som ligger bakom den här attacken? För Ossie, privatdetektiven, när han kommer fram till dörren så är den låst. De enda som har nycklar till Cindys hem, det är Cindy, hennes väninna Agnes och Pat McBride.
Varför Pat nyckel?
För han har hjälpt Cindy att installera nya lås.
Aha.
Och han är liksom runt henne vid den här tiden och har hjälpt henne flytta och så. Så han håller sig liksom i kanterna av hennes liv hela tiden. Enligt Ossie, som han själv berättar i podden Death by Unknown Event, så säger han att enligt honom då, så utnyttjar Pat sin position som polis för att komma nära Cindy. Och det var ju lite som vi var inne på innan. Men Ossie kommer fram till att han inte tror att det är Pat som ligger bakom den här attacken. Så Ossie kommer på en ny strategi. De ska försöka ligga stegen före stalkern. Ossie ber nu Cindy att ringa varje gång hon lämnar hemmet och när hon slutar jobbet och sen när hon kommer hem. Och så för att kunna liksom urskilja ett mönster. Och nu är stalkern tyst länge. Tills det blir sommaren 1984 runt Cindys födelsedag. Då hittar Cindy sin hund Heidi fastbunden i källaren, stående i sin egen avföring, livrädd och med en post-it-lapp bredvid, där det bland annat står grattis på födelsedagen.
Men gud!
Ja. Verkligen. Alltså, det är fruktansvärt.
Ja.
När Cindy får loss repet runt Heidi så hoppar Heidi upp i Cindys famn. Där är hon trygg. Då ser Cindy att det ser ut som samma rep som har knutits runt de här döda katterna som de hittade tidigare, om du kommer ihåg dem.
Mm-hmm.
Det är lite märkligt.
Verkligen.
Känns ju som att det är samma person. Men det är inte bara Heidi som råkar illa ut. För en månad senare, i juli, så attackerar Cindy igen när hon är ute på promenad med hunden Heidi. En bilförare ber om vägbeskrivning och sen minns hon inte mer. Man hittar kvistar och löv i trosorna och avtryck i marken som att hon har blivit släpad. Detta är den tredje attacken mot Cindy och polisen tar nu stalkerfallet på större allvar.
Snabb fråga bara, den mannen som bad om vägbeskrivning, kände hon igen honom?
Nej, hon gör ju inte det. Och enligt Cindy så är det en kvinna som är med också i bilen.
Mm-hmm.
Men, ja.
Så det kanske inte är de som attackerar henne?
Sen. Det kanske det inte är.
Nej.
Hon har liksom inget minne av händelsen.
Förstår.
Så det är lite svårt. Och det är ju detta att hon minns ju inte och där försöker polisen att hitta på någonting som kan fylla igen de här luckorna. Och de kommer då fram till att vi låter Cindy genomgå hypnossessioner för att låsa upp glömda minnen. När de gör de här sessionerna, nu kommer jag verkligen bara göra detta kortfattat, men man kan lyssna på bland annat den här podden då, Death by Unknown Event, om man vill höra mer om det. Men under en av de här sessionerna så säger Cindy att hon minns att hon sommaren 1981 har åkt ut med den här båten när hon och Roy var gifta. De har åkt ut med båten och varit på semester och Cindy ska då ha sett Roy mörda två personer med en yxa. Ja. Hon ska då ha sett Roy stå över de här kropparna och när Cindy har kommit på honom så har han blivit rasande.
Okej.
Okay. Mm. Polisen utreder de här detaljerna som Cindy berättar men de hittar ingenting. Och när Roy får veta att Cindy anklagar honom för detta så blir han ju fly förbannad och anser att Cindy försöker förstöra för honom, förstöra hans rykte och förstöra hans liv. Och efter detta så slutar de höras för de har ändå hört sig fram och tillbaka och Roy försöker hjälpa henne och hitta vem stalkern är och allt sånt. Men efter detta så får han nog.
Du sa att polisen gräver alltså försöker kolla det här och jag antar att man då inte hittar två kroppar.
Precis, de hittar inte två kroppar och de hittar liksom inga tecken på att detta kan ha hänt. För nej. Roy har liksom en stuga eller ett sommarhus där Cindy säger att detta har skett.
Mm-hmm.
Men de hittar liksom inga bevis. Och det är ju ändå flera år senare och allt sånt.
Ja.
Så det är ju lite svårt att hitta någonting.
Ja, om det nu har hänt då.
Exakt. Men jag tänker att vi hoppar fram lite i tiden. Det blir sommaren 1985. Och under det här året som vi har hoppat fram så mår Cindy allt sämre och sämre. Och kom nu också ihåg att hon under den här tiden betalar privatdetektiv Ossie Caban.
Mm-hmm.
Han är ju inte gratis.
Nej.
Så hon slösar ju otroliga resurser på honom. Polisen har redan nu slösat enorma summor pengar på det här fallet. Men de kommer inte fram till någonting. Cindys kollegor märker att Cindy förändras och de rekommenderar henne terapi, men Cindy vägrar. Och hon skriver i sin dagbok den här sommaren att hon faktiskt försöker ta sitt liv genom att svälja piller som hon genast spyr upp. Och detta berättar hon för en kollega och övertygas strax därefter att läggas in på en psykiatrimottagning. Och detta tycker hon är otroligt pinsamt och jobbigt, för de som jobbar där hon läggs in är ju hennes kollegor.
Ja.
Och hon tycker också att hon jobbar ju med barn som har olika svårigheter. Hon är expert på det hon gör. Och nu helt plötsligt så är hon på andra sidan. Hon är den som behöver hjälp. Och hon tycker att detta är så pinsamt så att hon faktiskt väljer ett annat efternamn när hon checkar in på mottagningen för att hennes kollegor inte ska fatta att det är hon. Psykologerna som utvärderar henne, de kommer fram till att hon är självmordsbenägen, hon är deprimerad och under enorm stress. Och Cindy stannar faktiskt bara här i några dagar innan hon väljer att dra. Psykologerna tycker att hon ska stanna, men Cindy vägrar och åker hem och går tillbaka till jobbet nästa dag. Och den här dagen är helt lugn. Men inte nästa dag. För då börjar samtalen igen. Samtalen kommer nu både hem och till jobbet. Och Cindy börjar nu få paket hemskickade. Bland annat ett med organ från ett litet djur. Hennes telefonsladdar skärs av igen. Ett källarfönster bryts upp och det börjar brinna i Cindys hem. Men polisen hittar inga bevis som tyder på att någon ska ha tagit sig in i huset. Det blir december 1985 och Cindy flyttar från Vancouver till Richmond. 4 dagar efter flytten så ringer hon polisen i Richmond och rapporterar ett samtal hon fått. Där en mans röst säger, du död bitch. Det har hänt igen. Cindys vänner Agnes och Tom Woodcock vet inte vad de ska göra. Cindy har bara några dagar efter samtalet där en man säger du är död bitch hittats halvt medvetslös i ett dike flera kilometer från sitt hem. När hon hittas har hon en nylonstrumpa runt halsen, är rejält nedkyld, har nålstick i armen och har inget minne av händelsen. Så Agnes och Tom beslutar sig för att allt oftare bo hemma hos Cindy så hon ska känna sig tryggare. Men det hjälper inte. Personen som har terroriserat Cindy 4 år bara fortsätter. Våren 1986 så drar hemlarmet igång då dörren till källaren saknar en glasruta. Men när polisen kommer till platsen så hittas ingenting. Ingen misstänkt, inga fingeravtryck. 2 veckor senare, igen när Agnes och Tom sover över, så väcks de alla av en hög duns 2:30 på natten och känner sig lukten av rök. Det brinner och det kommer från källaren. Cindy försöker ringa polisen, men telefonlinjen är avklippt, så Tom springer ut för att hitta hjälp och ser då en man stå en liten bit bort. Tom ropar på honom och ber om hjälp, men mannen springer därifrån. Som tur är så kan en granne ringa larmcentralen och huset klarar sig, men många av Cindys saker förstörs. När polisen kommer dit och utreder så kommer de fram till att branden mest troligt har startat inifrån hemmet. Kan det vara att Cindy vill ha försäkringspengar? Kanske behöver hon pengar för att fly? Man kommer inte längre än så och fallet läggs ner. Cindy mår sämre och sämre, hon försöker svälta sig själv och familjen vittnar om att hon aldrig haft några mentala problem innan. Men nu är det värre än någonsin. Hon får ledigt från jobbet och familj och vänner försöker hjälpa henne, men det går inte. Hon är långt ner i ett djupt hål. Så familjen har faktiskt inget annat val än att tvångsinlägga henne på ett mentalsjukhus för att rädda hennes liv. Cindy blir förbannad, hon vill inte vara där och hon försöker rymma men lyckas inte. Hon får börja ta antidepressiva tabletter och efter ett tag så slutar Cindy att kämpa emot. För när hon är inlagd så slutar ju samtalen, hoten och attackerna. Det är 1986. 4 år av terror har gått och polisen verkar tro att Cindy gör detta själv. Av vissa psykiatriker så blir hon diagnostiserad med DID, alltså dissociativ identitetsstörning. Och det här är en väldigt, väldigt sällsynt sjukdom där delar av personligheten separeras från varandra. Och nu under 80-talet så har man en lite annan syn på den här sjukdomen än vad man har idag. Psykiatrikerna tror nu på 80-talet att Cindy har flera personligheter inom sig där en eller flera av dem vill skada henne, och det är därför hon inte har något minne av de här händelserna som hon är med om. För det finns en annan person som helt har tagit över hennes sinne. Det blir sommar 1986 och Cindy släpps ut från det här mentalsjukhuset. Hennes skilsmässa från Roy Makepeace blir äntligen klar och hon byter namn till Cindy James från Makepeace. Hon vill börja om nu igen. Hon köper ett nytt hus, hon målar om bilen och hon hittar ett nytt jobb. Och precis som de andra åren så är det lugnt ett tag tills någonting händer. Ett larm startar mitt i natten och fönster krossas. Men det här nya området som Cindy bor i, de tar hand om Cindy lite mer som en familj. Hennes grannar ber henne att klippa häcken bland annat så att de kan se hennes hem från sina egna fönster, och de hjälper till att hålla utkik. Men grannarna ser ingenting och efter ett tag så börjar de ifrågasätta om Cindy gör det här själv eller inte. Tills hon attackeras igen. 2 år har gått sedan någon större händelse har skett på den här lugna gatan, men så i oktober 1988 så väcks grannarna av nyheten att Cindy har blivit attackerad utan att någon har hört något. Polisen hittar henne vid midnatt halvt liggandes i sin bil. Hon har inga kläder på underkroppen och hon blöder på vänster sida av huvudet. Hon har tejp över mun och näsa, hon har blodstänk på tröjan och nylonstrumpor runt halsen och dessutom bundna händer. Cindy säger att en man har kommit fram bakom henne och sagt "var tyst så skadar vi inte dig". Sen känner hon något över munnen och armen dras bak och hon känner ett stick i höger arm.
Vi?
Det verkar som det. Att det är fler än en. På platsen så hittar man ett brunt hårstrå som sitter fast i torkade blodet på höger hand, alltså på Cindy. Cindy har blont hår, så det här är lite märkligt. Hon har rivmärken på höger lår och man hittar 2 stycken gråa könshår som inte är Cindys. Men man hittar inga tecken på sexuellt våld. Dessutom så hittar man 4 cigarettstumpar på platsen av ett märke som Cindy inte röker. Och man hittar en blodig trasa på golvet. Cindy är rejält nedkyld, hon körs till sjukhus och hon åker faktiskt in och ut ur koma. Det är så pass allvarligt.
Oj.
Hon håller på att dö här. När hon släpps ut från sjukhuset och är återhämtad så tar det inte lång tid innan samtalen och breven börjar igen. Och det har gått nästan 3 år sedan hon fick dem sist. Någon ristar in "du är död" i isen på bakrutan till bilen. Och nu, i början av 1989, så lämnas det lappar på hennes bil när den är parkerad utanför jobbet. Cindy har haft ett litet uppehåll med privatdetektiv Ossie Cabern i och med att hon har varit inlagd och så. Men nu tar hon hjälp igen och hon har ju enorma skulder till honom, för han har ju jobbat med henne under flera år. Men nu känner sig Cindy stark. Hon vill kämpa igen. Hon vill hitta den här eller de här som gör detta mot henne. Men så försvinner hon. Torsdagen den 25 maj 1989. Efter att i nästan 7 år blivit trakasserad av en galen stalker. Och bara månader efter att hennes exman Roy Makepeace fått det här hotfulla samtalet. Där någon säger "Cindy, dead meat soon." Nu bryter vi in här igen. Vad tror du, Jenny?
Alltså, jag har ingen aning. Alltså, jag vet inte. När du började prata så var jag så här, jo, men det är klart hon har en stalker. Givet att hon har en stalker. Men nu börjar det bli så konstigt.
Mm.
Det är så mycket som det här att elden har startat i hemmet. Men samtidigt så är det hårstråna som vi, eller som man hittar. Efter att hon är, jag vet inte. Jag längtar efter delen på torsdag. Så ja,
jag längtar
tydligare.
Jag längtar efter att höra alltså era tankar och idéer. Alltså jag vill bara veta vad ni tänker, vad du tänker.
Ja.
Så ja, mastodont avsnitt deluxe, men det här fallet är verkligen värt att göra så här stort för att det är så jävla konstigt. Det är det konstigaste fallet jag någonsin har pratat om i Spöktimmens historia.
Ja.
Och då har jag pratat om jävligt många konstiga falsker.
Verkligen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Men to be continued, helt enkelt.
Exakt, så hörs vi på torsdag. Tack för att du har lyssnat.